Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Strofer som med all säkerhet är inspirerade från den psalm som vi i Saltan har stannat upp inför nu. Detta blir tredje söndagen, så jag höll på att säga. Men vi är två söndagar och nu är vi inne i den sista delen. Där vi läser den här fantastiska psalmen som är ju använd av så många genom årtusendena. David som skriver det här som en tydlig lovsång till Herren. Och jag tänker att vi läser den i sin helhet, men vi har ju stannat upp inför de fyra första verserna och ska idag stanna upp lite extra för de två sista. Men vi läser den i sin helhet. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig på vall på gröna ängar och han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Får jag läsa de två sista verserna en gång till? För att vi ska stanna upp inför dem. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och du fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Fantastiska ord att få ta till sig. När David han skriver detta så brukar vi ju säga att det här är en psalm som är väldigt inspirerad utifrån hans erfarenhet, dels som herdepojke men också som herde för Israels folk. Och så använder han bildspråket från herdeskapet och applicera det på Gud. Men så blir det en skiftning här. De två sista verserna får en liten annan bild. Så att han använder kanske två bilder i detta. Även om man kan göra kopplingar även i detta kring herdeskapet. Men för mig så blir det som en att det blir ett fokus från herden till världen. Som dukar till en festmåltid och som bjuder in. Om herden stod där för Guds vilja och förmåga att sörja för oss och beskydda oss och bevara oss och att leda oss, följa, inte John utan följa Jesus, följa herden. Så står värdskapet för någonting som också ligger i Guds väsen, att han vill välkomna till gemenskap. Han vill välkomna in dig och mig och varje människa i relation med honom. Du dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Vad menas det med? Kan man fundera på. David han hade ju fiender på olika sätt genom sitt liv. Och jag tror inte att han uttrycker detta för att ja, nu ska Gud duka ett bord och ska jag sitta där och äta gott och ha det bra och så ska mina fiender stå där och bli avundsjuka på mig. Nej, det står nog som ett uttryck för att jag är under Guds beskydd. Jag är trygg när jag får ha Gud som värd. Gästfriheten i Israel gav sig ofta och säkert fortfarande starkt uttryck just kring måltidsgemenskapen. Och man kan se detta om man lär sig lite grann eller läser på om den beduinernas sätt att välkomna gäster. Stiger man in i en beduins tält så är där dukat i rikligt mått. Och sen så står jag under den ledarens beskydd. På samma sätt som att han skulle beskydda sin egen familj så blir jag som gäst beskyddad. Vi kan faktiskt se detta i berättelsen om Lot i Sodom och Gomorra. När änglarna kommer på besök och folket liksom allt folk i stan kommer till Lot och knackar på sent på kvällen där och så för ut de där främlingarna till oss och så ska vi våldföra oss på dem. Och då ställer sig världen där Lot och säger: nej, ni får inte röra dem. Ni kan ta min familj. Han säger nästan, ni kan ta mig. Den gästfriheten råder på något sätt i de här kulturerna. Och det blir som en bild för Guds omsorg om ditt och mitt liv. Han är en värd som dukar ett bord för din och min skull. Vi ska få läsa ett annat ord i Gamla testamentet i Jesaja 55. Och de tre första verserna. Alltså bara ta till dig det här. Bara försök måla bilden av vad som sker för din skull. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sånt som inte mättar. Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör och lyssna så får ni liv. Det är ju ett evangelium från skåning. Feta rätter. Ja, men där är någonting av ett sånt utgivande, sånt överflöd i Guds godhet. Han håller inte tillbaka. Han dukar ett rikligt bord. Och det kostar ingenting. Mer än att det kostar allt för honom. Priset är betalt, som man kan säga lite så där inför olika sammanhang. Men det är verkligen så. Jesus, han har dött och uppstått och öppnat den där vägen till den där måltiden som är dukad och förberedd. Så står det att jag som gäst får komma in till ett dukat bord och att Gud smörjer mitt huvud med olja. Vad betyder det egentligen? Vi var ju inne på det för någon söndag sedan och kanske redan då för två veckor sedan om hur kung David, han blev smord till kung. Men detta att bli smord och använda oljorna användes på väldigt många olika sätt och gör ju så fortfarande. Dels då det sakrala eller sakramentsförvalt på något sätt är att man begjuter med olja över föremål, över platser eller över personer som ska stå i helig tjänst. Och så gjorde man ju också med kungarna. Man smorde kungarna för att avskilja dem på något sätt till det uppdraget. Men så är det ju också att man smorde i samband med begravningar. Ni vet, känner igen att kvinnorna som skulle gå till graven och smörja Jesu kropp. Och man använde också oljor för att smörja vid läkedom. När folk var sjuka och på andra sätt hade sår och sådär. Men sen var det också en ingrediens för den vanliga vardagliga hudvården. Eller vad man ska säga, kroppsvården. Och så var det också när man gick på gästabud. Då ställdes det i ordning så att man fick tvätta fötterna. Man tvättade sina händer. Och så smorde man in gästerna med olja. Kanske inte så att man hällde 1,5 liter i håret. Utan det, jag vet ju inte exakt hur det här gick till, men kanske att man fick smörja in sig i väldoftande oljor inför att man skulle sätta sig eller lägga sig till bords. David, han har ju också uttryckt detta i andra Samuelsboken 12:20. Så står det så här. Då steg David upp från golvet, badade, smorde in sig med olja och bytte kläder. Sen gick han in i Herrens hus och föll ner och tillbad. När han kom tillbaka hem begärde han fram mat och åt. Ser ni hur det hänger ihop? Vi kanske ska ha ett oljekar här utanför innan vi kommer in till gudstjänsten. Han badade, han gjorde sig ren och tvättade sig, smorde in sig olja, gick till templet och så kommer också måltiden. Hänger så tätt ihop. Vid ett tillfälle när Jesus han besöker en farisé för en festmåltid, så är det en kvinna som tränger sig på och beger sig fram till Jesus och faller ner inför Jesu fötter. Och hon börjar gråta. Och tårarna väter Jesu fötter. Och så tar hon sitt långa hår, torkar fötterna och smörjer in dem med balsam. Och så säger Jesus så här till värden som han då besöker, farisén, att du smorde inte mig med olja när jag kom in. Det kommer till och med här. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Du tvättade inte mig, men hon tvättade mina fötter med sina tårar. Ni ser att bruket är där av det här med oljan att bli smord. Nu tänker jag så här att det är dukat ett bord i rikligt mått. Och bägaren, som kanske får stå som en symbol för livet, är fylld till bredden av Guds godhet, av det han vill ge. David, han har nog återkommande fått uppleva den här, ja, med Guds godhet vid många tillfällen. Och kanske på ett speciellt sätt när han har begett sig till helgedomen. För att, precis som vi läste, jag gick till Herrens hus. Platsen som egentligen inte är Gud är begränsad till, att det är bara där jag uppenbarar mig. Men det blir på något sätt en plats som blir viktig för oss människor. Att liksom påminna oss, nu stiger jag in i Guds mötet, i Guds närhet. När vi nu läser detta i Psaltaren 23 om att jag ska vara i Herrens hus för alltid, så är det ju lätt att man tänker att det syftar på templet. Men templet är ju ännu inte byggt i Jerusalem. David, när han blev kung, så hade han den smarta idén, som han förmodligen inte kläckte själv utan inspirerad av den heliga ande, att jag vill skaffa en huvudstad som kan ena folket. Och då var landet uppdelat i 12 områden utifrån de 12 stammarna. Men där fanns en stad som var neutral, en stad som jebuseerna bodde i, och det var Jerusalem. Och han intog den här staden. Det kan man ju fundera på hur gott det var, men det blev så i alla fall. Han intar den här staden och gör den till huvudstad. Och så vill han också göra det till kultplatsen för deras tro. Men han fick aldrig bygga templet, utan det fick ju hans son Salomo att göra. Men han hämtade arken. Arken där förbundstavlorna ligger. En helig, helig ark som har stått i tabernaklet, som har burits med och som på det tydligaste sättet markerar Guds närvaro bland folket. Så tar han upp den här arken till, det är spännande berättelser ni kan läsa om. Får upp den i Jerusalem och bygger ett enkelt tält där han förvarar den. Så kanske det är lite grann den han åsyftar, men jag tror djupa sett så har David lärt sig detta, att det handlar om Guds relation, Guds närhet. när han säger att jag ska bo i Herrens hus för alltid, så är det egentligen rätt så märkligt, för att man bodde inte i templet, utan det var ju Guds boning. Man gick till templet, man bodde inte i templet. Så fick jag den här tanken i när jag försökte förklara den för Lotta i morse, men det gick så där, inte på grund av din begränsning utan min förmåga att förklara. Men det blev så starkt för mig detta, att när jag får bekänna Jesus, när du får bekänna Jesus, så har vi Guds löfte om att vi får ta emot den helige ande. Gud flyttar in i våra kroppar. Petrus, han talar ju om att vi är byggstenar i ett heligt tempelbygge. Och på något sätt så kan man kanske nästan säga att här sitter en massa små tempel, för att du bär Guds heliga ande inom dig. Så Gud har tagit boning i oss. Vad gör då detta? Jo, gör detta min kropp på ett sätt till ett tempel. Och där lever jag varje dag. I den här kroppen. Och du lever i din kropp. Och där är en sån tät och nära gemenskap med levande Gud. I detta att få leva tillsammans. Är det någon som fattar lite vad jag menar? Ja, det behöver du inte göra. Men för mig blir det så oerhört stort. David, han är förankrad i den här relationen. Han säger, ja, jag vill vara i den alltid. Jag vill söka din närhet. Din godhet över mig. Går jag genom mörka dalar, förföljer mig folk, har jag fiender. Det kvittar, du är ändå den du är. Trofast, med omsorg och med vårdnad in i evigheten. Jag tror det är det också David har på något sätt för sina ögon, att Guds hus, det handlar inte först och främst om en plats här, utan det handlar om evigheten. I Uppenbarelseboken 3:20 så står det hur att Gud är en Gud som ständigt står och knackar på varje människas hjärtas dörr. Och öppnar vi upp dörren från insidan och släpper in honom, så vill han stiga in, och vadå? Jag vet, ni kanske för texten bakom. Han vill hålla måltid med er. Han vill äta med er. Men det är egentligen han som har dukat bordet. Det står också i Uppenbarelseboken 19. Om den himmelska måltiden. Tänk så många kapitel av. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud har gjort sig redo. Och hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Nu läste jag nog fel. 19:9. Och så kommer det så här. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig, detta är Guds sanna ord. Saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Är du salig? Ja, för du är inbjuden. Varje människa är inbjuden. Det är dukat för din skull. Jag hade passat att ha nattvard idag. Men vi ska göra någonting annat. När vi nu ska få fortsätta att sjunga några lovsånger, så finns möjligheten att gå till förbön. Men kommer att finnas två som står med oljekrus i mittgången. Och vill smörja dig med olja. En litet, kanske ett korstecken på din panna eller vad du nu får. En väldoftande olja. Oljan står ju som en symbol för den heliga ande. Att få ställa sig där på nytt. I tron på Jesus Kristus har du redan anden. Men att få ställa sig där på nytt och säga, Gud, jag vill mer av dig i mitt liv. Jag vill få ta emot mer av ditt liv in i mitt liv. Att få öppna upp på nytt och på nytt. Och då kan du göra det med de här orden som vi kanske också, som vi delvis sjöng. Din godhet, den kommer att följa mig varje dag, ända in i evigheten. Din trofasthet är stor och där vill jag vara. Jag vill vara i din närhet. Jag vill säga, lovsjunga med David och säga, jag vill vara i Herrens hus hela tiden. Alltid. Så sök Herren, inte bara idag utan genom hela livet. Han längtar efter att bli längtad efter. Vi ber och sjunger. Tack kära himmelske far för att du är levande och närvarande. Vi ber att du får komma och göra ditt verk i våra liv. Tack för att vi får lägga av det som tynger, skaver. Och så ta emot liv ifrån dig. Kom och berör våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.